A-cab.
Mm.
A cab.
Vad är det för någonting? A-cab.
A-cab, säger
alltså,
man.
En taxi.
Nej, A-C-A-B.
Mm. A-cab. Vad är det för någonting?
Det är som det klottras, alltså det mot polisen.
Jag har ju mot polisen. A-cab.
A-cab. All cops are bastards. Har du inte aldrig hört det?
Nej, aldrig. Jag tror det var reklam för något nytt taxibolag. A-cab.
Okay,
it's a cab.
All right, så det måste vara förvirrande för dig hela tiden när du ser så här snut hatar Twitter, ja. Liksom. De bara skriver att de håller på och tjatar om en taxi hela
precis.
Tiden.
Precis, jag googlar och googlar
ja.
För att få numret till den här taxin. Jag tittar på en sån här grilla
marknadsföring. Okej. Den här snuthatar-tweeten är sponsrad av ett taxibolag som heter A-cab. Det är alltid hashtag jo. A-cab.
Jag tänkte säga att det är... Men jag har hört att många företag gått in och stöttat Black Lives Matter.
Ja, just
jag tänkte att A-cab är en av dem.
Det är så här corporate antirasism.
Ja, som bara... Men de säger ingenting om urgiverna i Kina.
Nej, precis. Nej,
där står inget... Det står inte A-cab klottrat på, vad heter det, Pekings gator?
Nej, precis. Eller en kritik mot Kinas behandling av uigurerna kommer aldrig bli sponsrad
av
taxibolaget A-cab. Nej. För att kinesernas, liksom, de jävlas man inte med.
Nej,
det är pissade om man äter, om man gör det. Så då.
Det är mer än 1 miljard kunder som då A-cab skulle ge långfingret. Det tror jag inte kommer hända.
Nej.
Men vad är det då? Du sa att det är ett hatord.
Ja, det är bara så hat mot polisen.
All cops are bastards. Inte ens bad har de kunnat ta.
Nej, all cops are bastards. Är det inte ett förvånansvärt milt invektiv?
Jo.
Att de är bastards.
Jo,
bara.
Det är det. Beasts borde varit.
Ja, eller liksom... Alltså den,
burglars.
Ja, men det är liksom det, den stämningen det brukar vara när det yttras. Och vilka som brukar yttra det. Så här, vilken känsla det brukar utgå från. Tänker man mer att det skulle vara att copsen är... Ja, men du vet... Cunts, eller så här fascist pigs,
ja,
så här murderer pigs, fascists, liksom. De är bastards.
Mm.
Det är
hårdare än bad i alla fall.
Ja, det är det kanske. Alltså, bastard är som är det inte nästan som så här, alla snutare lymlar. Att det verkar konstigt så här
att
antifa håller på och cirka att poliser är lymlar.
Det är konstigt att bli kallad lymmel precis när man blir skjuten.
Ja. Ja. Det kom en sån med så här svart hoodie och liksom så här maskerad vänsteraktivist och skriker att man är en lymmel och kastar en gatsten mot den.
Vad kul att det var länge som man fick lyssna på jingeln.
Att vi live spelade den här, ja.
Det var kul, för den är så himla bra.
Mm.
Kommer du ihåg det? Vi brukar säga det.
Ja.
För den är det.
Det är en riktig banger.
Ja, det är det.
Som ungdomarna säger nu för tiden.
Det kommer vara, jag lekte lek på en middag för ett tag sedan där vi spelade upp themes från olika 80-tals tv program.
Mm.
Och alla de fanns i små compilations på vad heter det, Spotify.
Mm.
Men i framtiden så kommer det säkert vara podd compilations.
Mm.
Då kommer den här vara en sån här som, här kommer den här kan ni.
Ja, just det.
Den här är så bra, den är så känd. Alla bara, jag kan låta, men jag vet inte vad det är för podd.
Ja, jag känner igen det.
Ja, men ni förstår på slutet.
Ja, något sånt quiz för alla millennials eller zoomers eller någonting när de är, sitter och är 40 på någon sån irländsk pub. Så kommer de spela upp olika poddjinglar, ska man säga vad det var.
Mm.
Men ja, ni lyssnar på Stormens utveckling, det är en podcast för Aftonbladet Kultur och jag, Ola Söderholm och Jonathan Unge är här på plats i Malmö musikstudio.
Hejsan.
Vad ska du prata om?
Jag ska tala om Peace in the Middle East.
Ja, just det.
Mm.
För att Trump ska få Nobelpriset nu,
okay.
Äntligen
kom det.
Äntligen ska han få det, att han har mäklat lite grann där.
Oj, vad han har mäklat.
Okej, okay, ja, men vi tar det senare då. Mm. Jag tänkte lite först på det här med att det är mycket ryande om migrationspolitiken nu.
Ja.
Migrationskommittén,
ja.
De har precis tagit fram ett förslag till en ny migrationspolitik som överlämnades till Morgan Johansson häromdagen. Eller igår, det är onsdag idag när vi spelar in, i tisdags.
Jag har helt tappat kontakten med den svenska politiken. Jag blir bara förvånad om jag möjligtvis går in på inrikesdelen.
Du blir förvånad?
Ja, det är liksom saker som att Annie Lööf är tillbaka. Jag har ingen aning om att hon var borta.
Ja, okej.
Och liksom Ebba Busch är skild.
Mm. Just det.
Sara Stridsberg väntar tvillingar eller något sånt där.
Sara Stridsberg väntar tvillingar?
Nej!
Sara Skyttedal.
Nej, Stridsberg, hon väntar inga tvillingar.
Ja, men just det. Skytte och strid, det var så här, inte helt.
Mm. Ganska, det Sara är rätt.
Mm. Mm. Ja, men man förstår associationsbanan. Men ja, okej. Ja, nej, men det är i alla fall mycket om det nu då.
Mm.
Den här migrationskommitténs förslag. Det är 600 sidor så jag inte hunnit plöja det. Mm. Men det skulle vara rätt så mycket stora drag att det som var de tillfälliga strängare reglerna.
Ska bli permanenta?
Ja, typ så tror jag. Jag menar, i SVT Nyhetsartikel står det där att det handlar om man ska ha tidsbegränsade uppehållstillstånd.
Får man vara egoistisk och fråga om de tar upp någonting om den här jävla gränsposteringen vid Öresundsbron?
Jag vet inte. Jag vet inte hur det är med gränskontroller och vad som ska hända med det. Jag kan inte svara på det tyvärr. I alla fall Moderaterna, de har då konstant väldigt högt tonläge om det här då. Mot Socialdemokraterna. Att det inte liksom är tillräckligt då. Det de gör mot immigrationspolitiken. Mm. Att de vill göra mer, vill skärpa det mer. Jag hörde när Moderaternas partiledare Ulf Kristersson intervjuades i senaste Ekos lördagsintervju. Och jag tänkte på det lite olyckligt, har jag tänkt på, att Ulf Kristersson är partiledare för Moderaterna just nu, i den här tiden. För man tänker att han hade varit bra annars, alltså förmodligen liksom, i det här allmänna, bara hypermedialiserade politiska klimatet, och det är viktigt att kunna stå och se bra och trevlig ut i tv, och så bara låta bra och trevlig. Att han känns bara som ett, man har varit en bra partiledare, kan man tänka sig. Men problemet är att just den här tidsandan just nu, den kräver då att Moderaterna ska ha en ledare som är en så här tuff, hård alfa.
Ah.
Som ska vara så auktoritärt, strängt högerspöke.
Mm,
och så här riktigt så här hårdare tag, pitbull. Det och det är exakt den rollen han inte kan spela.
Det är lite sån här Jordan B. Peterson talar om B-mails och sånt.
Mm.
Att det känns som att du ska inte hålla på och skrika så mycket om det.
Nej.
Inte just du.
Exakt.
Låt Joe Rogan göra det.
Nej, men precis. Att Ulf Kristersson borde, att han borde ha fått vara den partiledaren som bara får så här stå och prata om hur härligt det är. Mm. Med alla nya rutjobb och mer pengar i plånboken för alla i Bromma. Mm. Men nu måste han liksom bara stå där och bara, grabbarna med guldkedjor och svarta bilar.
Ja.
Nu är det slut för er. Han har haft det som talepunkt hela tiden. När han pratar om det här med klanerna och gängbrottsligheten. Att grabbarna med svarta bilar och guldkedjor, passa er. Här kommer Ulf. Han är som en så här arg chihuahua.
Uh-huh.
Men i alla fall, Ulf Kristersson fick en fråga i Ekos lördags intervju om det här misslyckade försöket till migrationsuppgörelse som var med Socialdemokraterna i somras. Att då skulle S och M göra upp om en långsiktig migrationspolitik.
Mm.
Men då förhandlingarna bröt oss samman i somras.
Det blev ju ingen uppgörelse mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Liberalernas Nyamko Sabuni har sagt att hon tycker att ni ska sätta er ner i nya förhandlingar. Vad tycker du om det?
Ja, om Socialdemokraterna säger att nu vill vi någonting som vi inte ville i somras, alltså på allvar fatta beslut om minskad invandring till Sverige, då hade jag inte tvekat ett ögonblick, men jag har inte fått några sådana signaler. Tvärtom så havererade samtalen, för Socialdemokraterna ville inte fatta de besluten, ville inte ha en målsättning om att minska invandringen. De hade en uttrycklig målsättning, en oförändrad invandring, och det kunde vi inte acceptera.
De ville väl ha kvar i stort sett den restriktiva migrationspolitik som finns idag.
Ja, men Moderaterna, de vill då se till att på allvar minska invandringen jämfört med det Socialdemokraterna vill. Och, liksom, och vad innebär detta då?
Mm.
Så här, vad kan skillnaden bli? För man pratar ju ofta om asylinvandringen, att det är det bråkandet brukar handla om. Och det har varit så att antalet asylsökande har varit betydligt lägre de senaste åren, alltså jämfört med då, hur det var 13, 14, 15, framförallt 2015 då. Mm. Men sedan åren efter 2015 då har det antalet beviljade uppehållstillstånd för asylsökande, det har varit högre än antalet asylsökande de åren.
Mm.
För att, alltså bara för att jag släpat efter sedan 14 och 15. Alltså att, ja men 2016-2017 fylldes det inte på med så många, men det var så många från de här som kom 14 och 15 som behandlades 16 och 17. Men den här då eftersläpningen med att behandla och bevilja gamla asylärenden, den har så här avtagit med tiden i och med att det inte har fyllts på lika mycket med nya ansökningar som det då gjordes 14 och 15. Så jag läser nu på sidan motargument.se som länkar till Migrationsverkets statistik att det hittills i år, eller fram till och med augusti i år, första 7 månaderna 2020, då har det beviljats 5972 uppehållstillstånd till följd av asyl i Sverige.
Mm.
Och vad sa du?
Är det mycket?
5972.
Mm.
Nej, det är ju mindre, det är betydligt mindre då än... Ja, men inte vet jag, 2015 kom det väl, asylsökande var väl 2015, vad var det man sa, 165 000 och sånt där. Ja, men jag vet inte hur många asyl som har beviljades åren efter, men det var ju säkert såhär...
Du säger en jävla massa.
Jävla många fler liksom.
Ja.
Men nu är det då knappt 6 000 de första 7 månaderna 2020. Och 4 000 lite drygt har beviljats uppehållstillstånd som anhörig till person med flykting eller asylgrunder. Så det är 10 000 asylrelaterade uppehållstillstånd hittills i år. Det är jävla sifferfest, den här pratan.
Ja,
så att det blir kul, precis. Så ni får trycka på 15 sekunder tillbaka många gånger kanske. Om ni av någon anledning är intresserade av att hänga med i det här.
5 000.
Hämta papper och penna.
Ha en kompis med er när ni lyssnar.
Och det är drygt 60 000 uppehållstillstånd totalt som har beviljats under årets första... Ja just det, jag sa fel också. Ja, till och med just det, 8 månader blir det.
8 månader.
På 8 månader har det beviljats då 10 000 asylrelaterade uppehållstillstånd. Då, de här med 6 000 tillfälle av asyl och 4 000 anhörig till asyl. Så ja, 10 000 asylrelaterade uppehållstillstånd på 8 månader. Och totalt sett är det 60 000 uppehållstillstånd som har beviljats under de här första 8 månaderna i år.
Va? Nu förstår jag ingenting. Hur kan det först ha beviljats 5 000 och sen har beviljats 60 000?
Ja, först 10 000 asylrelaterade.
6
000 plus 4 000 och sen 60 000 uppehållstillstånd totalt.
Okej, men nu skulle jag bli upprörd.
Så då är det
är rädd.
Det är en sjättedel asylrelaterade.
Ah, okej, asylrelaterade.
Och övriga av de här 60 000 uppehållstillstånden är arbetskraftsinvandring,
oj,
studenter,
yes,
och lite andra kategorier.
Kul att de vill komma.
Mm. Mm. Precis.
För att studera i Sverige. Ja.
Ja, vadå?
Ja.
Har du aldrig sett en utbytesstudent?
Jo, men jag förstår aldrig vad de gör här.
Jag har inte hört, de är väl på KTH eller något.
Okay.
Men, och antalet beviljade uppehållstillstånd till följd av asyl, det har liksom, de senaste åren har det sjunkit både faktiskt antal och som andel av den totala mängden beviljade uppehållstillstånd.
Okay.
För att i år då, som sagt, var en sjättedel asylrelaterade. Förra året var en femtedel asylrelaterade.
Mm-hmm.
2018 var en tredjedel av uppehållstillstånden asylrelaterade. Men grejen är då att asylinvandringen är en då mindre och minskande del av den totala invandringen.
Yep. Det är framförallt den som man är emot, om man säger att man är emot invandring.
Ja, det är liksom den som det brukar underförstått att det bråkas om.
Ja.
Och den är så här då lite svår att styra, det är lite svårt att styra exakt över hur många som kommer till Sverige för att söka asyl. Men man håller då på och skruvar med olika sådana här pull-faktorer då.
Just det.
Göra sig själv.
Man delar ut flygblad.
Ja, precis. Exakt. Ja. Man delar ut flygblad om att Sverige är fullt. Ja. Eller vad det var. Och så. Men göra sig själv mer eller mindre som ett gångbart alternativ för de som kommer till EU. Antalet asylsökande till Sverige har varit 20 000 om året typ de senaste åren. Och i år är prognosen från Migrationsverket att det kommer vara 13 000 för hela 2020 som kommer få söka asyl. Vilket då såklart är ganska pandemirelaterat, den gissningen.
Mm.
Och skillnaden mellan Socialdemokraterna och Moderaterna här när det gäller ambitionerna för hur man vill att det ska vara framöver med asylinvandringen, så är då Socialdemokraterna, de har haft det som riktmärke att Sverige ska ta emot så stor andel av flyktingarna till EU som Sveriges befolkning av EU motsvarar. Mm. Alltså Sverige har 2% av EUs befolkning. Och det innebär då att riktmärket skulle vara 10 till 12 000 asylsökande till Sverige på ett år. Mm. Alltså baserat på att det har kommit alltså 600 000 till EU varje år. Mm. Och då blir 2% av det, ja men typ 12 000. Medan Moderaternas ambition är att Sverige ska ner till nordiska nivåer i asylmottagandet.
Och det är?
Det är att det innebär, som våra grannländer med hänsyn till befolkning, att det innebär 5-8 000 asylsökande på ett år kanske. Okay. Men poängen då är väl att det bråkas om ganska små volymer.
Ja.
Att varken S eller M vill så här avskaffa asylrätten helt.
Nej.
Avskaffa rätten till prövning helt och hållet. Så det kommer komma ett antal tusen.
Vi
i alla fall.
Vill lite mer.
Ja.
Eller lite mindre, beroende på hur man ser det, skulle Moderaterna kunna säga.
Ja, precis. Vi vill
lite mer. Eller lite mindre.
Lite mer.
Vi vill mer, men vi vill ha lite mindre.
Vill mer, men vi har lite mindre. Mm. Exakt. Det kan de ha som valslogan.
Det är ju ett sjukt, den här siffran. Vi vill att den ska vara lite mindre.
Mm. S, ja, men det är S tycker 10-12 000 som riktmärke. Mm. Och Moderaterna då vill ha volymmål på 5-8 000.
Mm.
Ja, men jag vet inte, så det är så här då extra skruvande i asylreglerna som M tycker att S måste gå med på. Och det är så här då att, jag vet inte, att Moderaterna reserverar sig mot att längden på alternativt skyddsbehövandes första tidsbegränsade tillstånd ska vara 13 månader. M föreslår 12 månader.
Ja, lite.
Det.
De vill alltid lite mindre.
De vill lite mer och att utfallet ska bli lite mindre. Men partiet vill också ha stramare regler för anhöriginvandring.
Är det bara vi som vill ha lite mindre? Är det bara vi eller?
Hörde jag, 13 månader. Era jävla desperados. 12 ska det vara. Partiet vill också ha stramare regler för anhöriginvandring.
Mm.
För alternativt skyddsbehövande ska rätten till familjeåterförening bara gälla efter minst 2 års laglig vistelse i landet. Okej. Okay. M vill också höja försörjningskravet jämfört med kommitténs förslag till att motsvara lägsta lön enligt kollektivavtal eller branschpraxis vid heltidsanställning. Man ska ha lite mera försörjning innan man får ta hit familjen då kanske.
Men det lägsta?
Det lägsta, precis.
Det lägsta ni kan nå.
Ja, precis. Men sossarna är då antagligen då lite under lite under minimilön. Jag vet inte. Ja, precis. Men det är också man ska få ta hit familjen.
Mm.
Men inte lika mycket.
Nej.
Nästa, eller ja, inte lite svårare ska vara.
Inte både mormor och morfar. Men en av dem.
Nej, men jo, båda. Jo, men, bara, båda. Men du måste bara tjäna 1500 kronor mer i månaden. Ja. Så får du ta hit båda. Men poängen är att det kanske inte är några jättestora frukter.
Nej.
Att plocka där i asylinvandringen om man då, som Ulf Kristersson, på allvar vill fatta beslut. På allvar vill fatta beslut om en minskad invandring till Sverige.
Ja, om Socialdemokraterna säger att nu vill vi någonting som vi inte ville i somras, alltså på allvar fatta beslut om minskad invandring till Sverige, då hade jag inte tvekat ett ögonblick, men jag har inte fått några sådana signaler.
Men om de bara säger så här, vi tar det rätt, vi tar 12, det blir 12 månader.
Mm.
Då vill de lite mindre då, ännu lite mindre, eller är de nöjda med det då?
Då blir kommer valrörelsen handla om 11 månader.
11 månader.
Vi ska göra valet till en folkomröstning om 11 månader, kommer Ulf Kristersson säga då. Ja, men just det att han på allvar vill minska invandring till Sverige. Och det säger inte då jättestora volymer känns som att plocka här i den här, liksom, i den här då skillnaden mellan S och M. Alltså de här 6 000 som har fått uppehållstillstånd hittills i år som asylsökande. Hur många av dem hade inte kommit hit med något strängare moderatregler?
Mm.
Jag vet inte, kanske ett par tusen då. Men inga jättesiffror liksom, om man på allvar vill fatta beslut om minskad invandring till Sverige. Också vissa påstår just, här att det är, just att det är svårt att styra med. Ända från 13 till 12 månader så kommer man direkt få effekt av det. Att det inte är så säkert För att vissa menar på just det här att det kan vara svårt för Sverige att komma ner i nordisk genomsnittsnivå hur vi än gör på grund av att det är, att det är större diaspora pullfaktor i Sverige.
Ja, vi har fler personer här som har anhöriga.
Ja, fler vill komma hit liksom för att det är fler då, ja, större diasporor och kanske fler anhöriga och släktingar och så vidare. Så att även med samma regler som Danmark och Norge skulle Sverige eventuellt locka mer ändå. Mm. Ja, men i alla fall just att alltså det här tonläget känns som att det inte riktigt motsvarar när man tittar på vilka siffror vi pratar om så att säga då. Och, i alla fall, och det var då en sjättedel av det totala antalet uppehållstillstånd hittills i år som var asylrelaterade. Så om man då på allvar vill minska invandringen, om man på allvar vill minska invandringen, kanske man måste kolla på de andra 5/6-delarna.
Just det.
Vad är det? Mm. Och den största delen av det är 23 338 personer som är arbetskraftsinvandrare.
Just det, de behöver vi.
Och det var, ja, alltså det var ju den moderatledda regeringen som införde då ett nytt, mycket liberalare system för arbetskraftsinvandring 2008 tror jag. Men jag tror också att det är en ganska så bred samsyn om att det ska stramas upp. Men det är också svårt då att se här att M är så mycket mer på att strama upp det än vad S är. Mm. Utan det är kanske snarare tvärtom. Mm. Så att det är inte heller liksom där någon så här då, ja, att det inte riktigt heller arbetskraftsinvandringen som då är skiljelinjen. Och det är också då som sagt lite svårt att köpa retoriken om den här avgrunden i asylinvandringen. Så var är då den här avgrunden mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Som gör att M anser att S inte på allvar vill minska invandringen. Och en annan stor grupp i de här 60 000 som fått uppehållstillstånd hittills i år, det är gruppen anknytning. Anknytning är drygt 20 000. Och där finns då tidigare nämnda 4 000 som var anhöriga till asylinvandrare. Mm. Men de övriga 16 000 i den här gruppen, där ingår det ingår till exempel barn som har fötts till föräldrar som har permanent uppehållstillstånd. Och det är nog, det är inga varken SLM vill avvisa tror jag.
Nej, svårt.
Alltså de är inte alla 16 000. Nej. De är ett par tusen av de här 16 000.
Ja, men de kan vi inte göra någonting åt.
Nej.
Sen är det folk liksom som verkligen älskar köttbullar. Och därför har en stark anknytning till Sverige.
Ja, men det är adoptioner finns det här en del.
Och det blir också konstigt.
Ja, men det är ingen som vill stoppa adoptioner.
Nej.
Eller ingen, men jag vet inte. Det är ingenting som S eller M driver i alla fall. Nej. Men en annan grupp som ingår i anknytning övriga, kategorin anknytning övriga, det är sådär äktenskap och samboskap, eller hushållsgemenskap kallas det ofta på myndighetssvenska. Mm. Alltså kärleksinvandrare.
Ja,
alltså.
Just det.
Och kan det vara det här som är problemet för Moderaterna? Att inga fler sådana hajtans, halsbands, australiensare och amerikaner som dumma svenska backpacker-tjejer släppat hit.
Ja, det vore ganska skönt. De trivs ju inte ens här.
Nej, exakt. Verkligen.
Jag tror det hade varit bra för alla.
Ja.
Om vi bara sa, jag tror inte att ni nej. Det var kul på Bondi Beach.
Mm. Mm. Men vi sätter oss in.
Men du, ska du åka gröna linjen fram och tillbaka varje?
Nej, exakt. Mm. Det var kul på Bondi Beach. Mm. Det är inte kul i första centrum.
Nej,
men det är som Moderaterna går in för här. Att vi sätter oss inte i samtal med Socialdemokraterna igen. För de visar att de menar allvar med att få ner volymen av konstant stenade argentinska jonglörer. Ja. Som man måste vara på ayahuasca för att stå ut med.
Det måste ju alla partier förstå att det är orimligt.
Ja, det kan vara, känns som att det kan vara en populär politik för Moderaterna.
Ja, det tror jag verkligen.
Alltså som det är nu kan man ju inte heller få service på svenska i Stockholm.
Nej, exakt,
för att
exakt.
På varje pub jobbar Ryan som har bott 12 år i Sverige och bara lärt sig säga helangår. Och också som
här måste vi nog vara lite hårda mot tjejerna. Och det tror jag faktiskt, jag tror också att det är bra för tjejernas skull.
Ja, men det är verkligen.
Vi har gått igenom det tidigare, att deras sociala umgänge krymper, för det är ingen som orkar hänga med Ryan.
Nej, just det.
Och de gillar framförallt inte oss. De hatar, de tycker inte om oss. Och jag kan förstå det. Mm. Jag kan verkligen förstå att man som liksom anglosax tycker att vi är ett tråkigt jävla gäng. Och eftersom vi vet om det så kan vi bara säga, redan vid gränsen säga tack.
Ja, men det är faktiskt,
men hit kan inte längre.
Det
för alla skull.
Eller det tror jag verkligen du har rätt i, att det är, att jag tror att det skulle kunna vara den lyckligaste etniska rensningen i världshistorien.
Ja,
för offren liksom. Ja, fan vad de här människorna hatar Sverige.
Ja.
Att de är fast här på grund av Linda.
Ja.
Och så är de där på Big Ben och håller på med någon deppig expat stand-up.
Nej, men det är jättebra för alla.
När Ulf Kristerssons militärpolis kommer och slår in dörren, de kommer ju ha packat väskan.
De har tipsat. Tipslinjen är bara på engelska. Anger sig själva. Ja. Jag kommer vara här och här vid det här tillfället.
Jag vet.
Ta mig innan quizet.
Jag orkar inte hålla ett till pubquiz för andra deprimerade experts.
Jag kommer inte springa. Skjut mig om det behövs.
Tyvärr, Linda. Vad tråkigt. Jag var tvungen. Det gick visst inte.
Det kommer också vara så här. Du vet när polisen sparkar in fönstret och ingen blir upprörd. Barnen gråter inte. Tjejen orkar knappt lägga märke till det.
Nej.
Den som släpas ut hjälper till med fötterna.
Mm. Det kommer bara vara... Det är bara en sån lättnad. Att det är, men det är som du säger, liksom, att man förstår dem. Och att det är en sak då såklart, människor som är här och kommer därifrån, det är krig eller förföljelse, eller om ens hemland är jättemycket fattigare än Sverige.
Ja.
Men om man inte tillhör de kategorierna, jag tror aldrig jag träffat någon som verkar vilja vara här.
Nej. Och jag tycker ingen. Att det är alltid jättekonstigt, tycker jag, när man sitter på en amerikan eller engelsman eller assidenser eller någonting i Sverige.
Mm.
Det är så här... Alla vet hur det här kommer sluta. Och liksom jag skulle bara vilja samla alla fittiga mejl de har skickat till sitt hemland.
Ja, just det. Ja, det kanske är en bra bokidé eller någonting.
Ja, det är faktiskt en jättebra bokidé.
Alltså bara det här besinningslösa hatet mot de här liksom extremt fittiga, stela, konstiga människorna som är som tyskar fast dummare och sämre.
Dummare och tråkigare. Tänk dig en något mer tråkigare och mer puckad. Nej, men alltså det är verkligen
konstiga, stirriga ögon.
Ja, absolut, jag förstår dem. Jag förstår dem absolut. Sverige är, alltså, det är inte ett Sverige åt svenskarna, men det är bara så här, Sverige, det är bara vi som står ut med svenskarna. Det är mest så liksom.
Ja, men det är uttaget, alltså inte bara anglosax, alltså när man så här sett typ en sån här
spanjor,
fransk pappa på öppna förskolan, alltså hans blick står där. Att man vill bara säga förlåt.
Ja.
Jag hoppas vi ska kunna styra upp några Nürnberg-lagar för din skull.
Jag
så vi har slut på ditt lidande.
Jag ber jättemycket om ursäkt, men sluta tänk med Dicken hela tiden också. Kanske vad hade du trott?
Mm.
Kanske bara liksom åk på ett hemma hos besök hos Lindas föräldrar innan vi liksom börjar ansöka om uppehållstillstånd.
Ja, nu gör de det för sent och då är det enda liksom som återstår är att försöka göra någon slags expat stand-up på Big Ben om det var hos Lindas föräldrar. So I went to Boden to visit svärfar.
Jag vet, det låter förfärligt. Vad hade du trott att det skulle vara?
Mm. Men det handlar, ja precis. Så det, jag menar,
det måste ju ändå liksom skala bort några tusen om året, eller?
Jag vet inte hur många de är, men...
Jag gissar 5. Lite mindre nu när Linda inte kan resa.
Nej, exakt. Det är för sig det. Det borde också vara pandemirelaterat, att det har minskat.
Jag tänker på min kompis Israel som bor i Växjö. Gud. Det hade ju en kula vart kanske det bästa man...
Nej, men det skulle nog ofta vara kanske en
tacksamhet i den sista blicken.
Ja, till och med om de är i den situationen att de har barn
till
här.
Till och med då.
Att det kanske är bättre.
För det var så jävla skönt för dem så att bara... Då beslutar vi åt dem.
För att de kan inte fatta beslutet själva.
Nej, för det vore omoraliskt att lämna sina barn. Liksom.
Så att de skulle säga att det var skönt om de var tvingade till det. Ja. Och det kanske skulle vara bättre då för liksom bara barnen att slippa växa upp med den här gravt deprimerade.
Ja, och superbittra.
Ja,
som bara påminner om hur hälften av dem är liksom det sämsta folkslag som någonsin har gått på jordens yta.
Mm.
You like your mother, säger han ibland. I see Linda in you.
Då är det bättre att de bara har en Skype-relation med någon som är, liksom, får vara och knarka i Israel och slappna av lite. Kan det vara det Ulf Kristersson far efter? Nej, men det handlar väl liksom om asylinvandringen, det här bråkandet. Ska vi få ner asylinvandringen hit eller ska vi få ner den hit? man kan säga att tiderna förändras här då, att för 5 år sedan då var det omöjligt att prata om att antalet asylsökande på ett år diffar med 100 000 hit eller dit.
Ja.
Och nu kan det inte sluta pratas om hur jävla viktigt det är med ett par tusen mer eller mindre på ett år.
Det har skrivits fredsavtal i veckan.
Mm.
2 för vara exakt. Men vid 1 och samma tillfälle.
Okej.
Okay. Vid Vita huset så slöts det äntligen fred mellan Israel och de 2 gulfstaterna Förenade Arabemiraten och Bahrain. Utav så.
Ja, det tror jag.
Mm. Det är alltså 2 freder i Mellanöstern som förhandlats fram på 1 månad bara. Det måste ju vara rekord.
Men det har varit krig mellan...
Ja, vi återkommer till det.
Ja.
Och då all heder till Trump och till, vad heter han, Jared Kushner heter han det?
Jared Kushner, det är svärsonen då.
Det är svärsonen, men också han som är ansvarig för freden i Mellanöstern.
Ja, just det.
Mm. Mm. Och det här luktar ju Nobelpris lång väg.
Mm.
Vilket du tog upp.
Mm.
Och självklart så är det också ett skämt. Du tog upp det som ett skämt, klart. För det kommer inte bli något Nobelpris.
Nej, exakt.
Nej.
Men det borde bli det kanske.
Det borde kanske bli det. Men att det inte kommer bli det beror på flera olika anledningar.
Ja.
Vi börjar med 1 av dem. Det första är kanske att det aldrig varit krig mellan Israel och de här 2 staterna.
Nej, just det.
Mm. Mm. Vilket gör då att... det är inte så mycket av ett fredsavtal.
Ja, då kanske det inte borde bli Nobelpris.
Ja, kanske inte.
Nej.
Till skillnad från de tidigare fredsavtalen då som Israel slutit med arabstater, alltså Egypten och Jordanien, som de faktiskt har haft krig med.
Är det ungefär som det här att Sverige var i krig med något tyskt furstendöme?
Ja, det med
1648,
ja.
Att de inte kom till fredsförhandlingarna efter 30-åriga krig.
Jag har för mig till San Marino i Italien.
Okej, som Sverige var i krig med för 10 år sedan.
För 10 år sedan, ja. Då vi normaliserade våra relationer. Men det betyder alltså att nu kan reguljärflyg åka över varandras territorier. Man kan turista hos varandra. Nu flyger inga flyg och ingen turister.
Nej.
Men ändå. Och sen öppnas det också ambassader hos varandra.
Mm.
Det är ju bra. En annan anledning till att Nobelpriset inte är att tala om, det är att det här mest är ett avtal mot Iran. Snarare än ett avtal för fred.
Ja, okej.
Okay. För Israel, Trumps USA och... de flesta arabstater så är Iran den stora fienden liksom.
Mm.
Och man kan också se det som ett sorts stöd för Trump från alla de här 3, alltså Israel och gulfstaternas sida. För att man oroar sig för hur det skulle bli om man förlorade Trump, eller om Trump förlorade och Biden skulle komma till makten, som var väl med och, eller kanske inte var det under honom som Iranavtalet slöts?
Ja, han borde väl ha varit vicepresident då, eller?
Ja, jag får med att det var så. Han verkar liksom mer vänligt inställd till Iran.
Men vad sa du, att de vill få det gjort innan Biden blir president?
Ja, men de vill liksom det här ses som någonting som Trump kan vifta med inför valet.
Okej.
Okay. Och därför det, man gjorde en grej av det.
Och att det är en skiljelinje mot Biden då?
Precis. Och vi ska se också som en liten försäkran just om Trump skulle förlora, att man har liksom någon sorts allians eller liksom, ja, någon sorts avtal då med Israel ifall man förlorar Trump som stöd, eller USA som stöd mot Iran. Dessutom innehåller inte så mycket. Det finns lite påstådda löften om att Israel ska sluta annektera mark på Västbanken. Men det är typ, det står typ inte. Det mest har sagts under förhandlingarna. Samt att det också är en del i en jättestor vapenaffär mellan USA och Förenade Arabemiraten.
Ah, okay.
Så det är liksom på så sätt det är kanske mer av en vapenaffär än ett fredsavtal.
Men det var att de bara var formellt i krig sen?
Nej, de var inte. Jag tror inte de är formellt i krig.
Okej, men de slöt ett fredsavtal. Okej, bara som
de har slutat ett avtal.
Ett avtal om att de är på vänligt sinnade mot varandra.
Ja, precis. Dessa är en del av de olika anledningarna till varför det inte kommer bli något Nobelpris. Men framför allt, så den stora anledningen har ju med likability att göra.
Ja, just det. Mm.
Det finns ju noll likability här. Trump har absolut ingen likability. Benjamin Netanyahu är ju precis som Trump lika... Han är jätteimpopulär i sitt eget land, till och med.
Netanyahu.
Ja. Ja. Mm. Och dessutom en person som ingen gillar. Det finns ju ingen som har sagt någonting positivt om Netanyahu. Som man känner till.
Nej, eller jag menar,
men förra liksom Obama, de hatade ju Benjamin Netanyahu.
Ja, just alla andra, men ja, ja. Men han är i den kategorin då, en sån störig strongman.
Ja,
så att de motsvarande Trump väljare, fast Israel gillar väl honom då liksom. Alltså,
ja, en del Israel gillar honom, men även där är han just, det är ju jättemycket liksom demonstrationer nu mot honom för att han är så fruktansvärt korrumperad.
Ja, okej. Okay, okej.
Okay. Mm. Och han håller sig mest kvar vid makten för att inte åka i fängelse.
Okej, okay, ja just det, ja, det är det här sydamerikanska,
ja, politiska klimatet. Så fort du förlorar.
Antingen president eller fängelse. Ja, vi de här två alternativen som finns.
Det var väl som i Rom, när ens konsultid hade gått ut.
Mm.
Och det första som hände var att man blev mördad.
Mm.
Och sen, liksom, jag ska inte tala om gulfstaterna, de har ju absolut ingen likability.
Nej, alltså inte utifrån vad man, den norska Nobelkommittén,
nej,
vilka de tycker är en cool kändis att ta en selfie med, så är det inte, det är inte deras sensibilitet med Trump och Bibi.
Verkligen, och ingen får Nobels fredspris med lite likability, och speciellt inte med så lite likability som de här fyra grabbarna.
Nej.
Det går liksom inte.
Mm.
De Klerk fick ju det. Nobels fredspris.
Just det.
Han hade ju noll likability.
Alltså det var Sydafrikas premiärminister,
ja,
eller
president. Precis. Ja. Men det vägdes ju upp då av Mandelas enorma likability.
De två delade på det.
Ja.
För att de, okej. Mm, just det.
När jag tänker efter så är jag lite osäker på hur helvete Peres, Rabin och Yasser Arafat kunde få Nobelpriset. Men så kommer jag ihåg att Arafat ju faktiskt under en tid hade väldigt, väldigt mycket likability.
Ja, att han var, hade lite så här Che Guevara,
ja, likability. Man gillade honom.
Mm.
De som är de stora förlorarna på det här avtalet är som vanligt palestinierna, som nu har liksom har, tycker de, blivit svikna av ytterligare två arabstater. Det sägs att liksom de här arabstaterna då vågade ta det här beslutet efter att ha tagit tempen på hur stämningen var efter att USA flyttade sin ambassad från Tel Aviv till Jerusalem.
Mm.
Och nu tänker jag göra en, vad var det jag sa? Med brasklappen att jag inte kommer ihåg exakt vad jag sa.
Nej.
Men låt oss säga att jag sa så här: det här kommer inte leda till några som helst upplopp eller krig eller försämrade relationer. Låt oss säga att jag sa så.
Ja.
Jag tror nästan att jag sa så.
Okej, ja.
Och mycket riktigt.
Och mycket riktigt. Så
blev det inte så.
Det blev som du
som
har hittat på.
Som jag hittat
du på, sa. Så blev det exakt så. Men alltså, ja, när de flyttade från Tel Aviv till Jerusalem, att det blev ingen så här, att det inte blev upplopp och krig bland palestinierna, menar du? Eller?
Nej, och kanske och inte bland sin egen befolkning heller. Det var inte så att folk blev galna i gulfstaterna eller någonting sånt.
Ja, okej. Okay. Ja, just det. Ja,
om man nu haft liksom en befolkning som man har liksom piskat upp stämningen mot Israel på i tiotals år nu.
Ja.
Och så märker man att ingen bryr sig.
Jag är ju inte så bra på Mellanöstern, men det är så att det är en liten så allmän rörelse bland flera arabstater, att de byter från att se Israel som huvudfiende, så byter de till Iran.
Ja.
Att det är det som sker. Liksom.
Exakt.
Så Iran då har, börjar de ha liksom någon slags allians snarare med Israel nästan då. Och USA.
Ja.
Vissa av de här gulf-arabstaterna.
Exakt. Och att de liksom märkte då att det inte blev något. Det går att göra det här. Det kommer inte bli så upprörd stämning som de tidigare hade trott att det skulle bli då.
Mm.
Vad var det jag sa?
Vad var det du sa? Lite oklart, men...
Det är lite oklart.
Lite oklart vad du
sa. Men jag är ganska säker på att andemeningen var att det är lugnt. Det kommer att bli hur bra som helst. Ni behöver inte oroa er. Palestinierna kändes alltså då väldigt övergivna. Det säger inte bara jag, utan även analytikern Omar Rahman på den amerikanska tankesmedjan Brookings, som säger det i en artikel jag tagit från SVT. Han säger att de känner sig övergivna, men att de palestinska ledarnas reaktion har varit emotionell och kontraproduktiv. Det har knappast hjälpt palestinierna att man bränt bilder av gulfledarna på gatorna i Ramallah. Och här kommer vi då tillbaka till palestiniernas, tror jag, stora problem. De har tappat sin likability. De hade en oerhörd likability ett tag.
Mm.
Nu har folk kanske ett bara liksom tröttnat för att situationen har liksom inte flyttat fram eller ändrats någonting. Men också tror jag att de har tappat sin likability. Och det blir, man blir inte stöttad av en arabstat om man har noll likability. Deras ledare.
De arabstaterna är såna suckers för charm.
Men för alla är det. Det är ja. Problemet. Mm. Alla är suckers för charm.
Mm.
Alltså jag skulle säga så att även om jag liksom, om jag tyckte att varenda grej Trump gjorde var bra, så hade jag inte stått ut med att rösta på honom just på grund av hans har så himla lite likability.
Det är väl som, ja, men som vi pratade om. Eller jag var inne på det förra, eller att Trump är så exceptionell liksom på att trolla den liberala amerikanska vänstern. För att de, han kan ju säga vad som helst. Liksom. Ja. Han säger så här att vi har det här problemet med ändlösa krig och militärindustriella komplexet. Ja. Och då blir hela liberala vänstern, jaha, så han säger att de högt uppsatta på Pentagon är krigsprofitörer.
Ja.
Och det är så det ni alltid har sagt som kritik, plötsligt blir ni liksom sjukt upprörd över det och måste vara apologeter för ändlösa amerikanska krig för att bara markera avstånd mot den olikable mannen. Då.
Ja, precis. Jag förstår ju det. Det är hur dumt som helst av den amerikanska vänstern. Mm. Men har då i minnet hur oerhört lite likability han har. Sätt dig själva i den situationen.
Ja, då, ja, precis.
Det är så jävla viktigt med likability.
Vem skulle inte vara för ändlös USA-imperialism,
ja,
om man ställde sig inför så låg likability.
Alltså, det går inte. Det är bara är så. Det finns en komiker alla älskar som heter Mulaney?
John Mulaney.
John Mulaney, ja.
Mm.
Jag kan tänka mig att jag skulle älska allt han gör.
Mm. Ah, okay, ja.
Men så fort jag ser hans ansikte,
okay,
så hatar jag honom.
Ah, han ser ut som en...
Det är noll likability i det ansiktet.
Du vill slå det ansiktet.
Jag vill slå det ansiktet.
Mm.
Det går inte.
Nej, exakt. Ja, men komiker är ju väldigt bra exempel på det där. Just det där att man så här, gillar dem eller inte gillar dem.
Mm.
Och vissa komiker spelar ingen roll hur bra skämt de skriver. Man unnar dem aldrig att vara roliga ifall man ogillar dem.
Jag tycker också att det intressanta är att den här Omar Rahman tar upp just det här att de brände bilder på Gulflederna på gatorna.
Mm.
Det här med att bränna bilder och flaggor,
ja,
det måste de sluta med.
Mm.
Alltså nu.
Ja.
Det kanske var någonting som skapade någon sorts likability förr. Det funkar inte längre. Alltså ingen tycker om det. Inte ens de som blir stöttade av flaggbränningen. Säg att ja, men säg, till Iran tycker jag det är obehagligt.
Mm. Mm.
Jag tror Iran har slutat med det. Även de säger bara sluta bränna bilder och flaggor. Det är så jävla osoft.
Ja.
Ingen tycker om det. Ingen tycker om det.
Nej.
Jag tror att de är fast i ett sätt att uttrycka sig som funkade förr.
Mm. Okay.
Och som var uppskattat.
Mm.
Och sen är det som att alla bara, vad fan håller ni på med? Sluta bränna grejer. Mm. Det är så jävla osoft. Fattar ni inte vad osoft det
är? Ja, just det.
Alltså lite som, jag vet inte, men som någon har ett trick som funkar.
Mm.
Jag vet inte, kan det vara kanske att vissla efter en tjej eller någonting? Säger vi.
Ja, ja.
Det funkade förr och folk tyckte det var ganska coolt liksom. Fan vad han är kåt.
Mm.
Eller någonting sånt. Och sen bara spola fram 40 år och bara lägg av med det där. Det är så... Det är så osoft. Jag står inte ut med det.
Ja, just det. Mm.
Och de bara, men det har ju funkat jättebra tidigare. Det är lite då, eller jag vet att den här liknelsen inte håller lite.
Riktigt.
De måste sluta hålla på och bränna flaggor och bilder. Ingen gillar det längre. Alltså tvärtom. Folk, ni sänker er likability något enormt.
Mm. Ja, men det här är väl... en intressant geopolitisk analys,
ja,
om likability.
Och du måste skaffa en charmigare ledare. Det går inte. Kan du ens sätta ett ansikte på deras ledare? Är det fortfarande Abbas?
Är det Hamas ledare som är deras ledare?
Vem som helst. Alltså liksom bara, alltså,
mm.
Till och med IS-ledaren hade mer likability.
Ja, Ja, just det. Mm.
Alltså att hålla Khomeini hade mer likability. Det är svårt med likability också. För att, men liksom, Palestinas ledare, de har noll. Och har ni noll likability, då bryr sig ingen.
Nej, precis. Men det är så svårt att säga vad är hönan och ägget.
Ja, det är
liksom, vad är det som genererar en likability? Att man säger så här att deras då, alltså deras liksom från början svaga maktbas bara eroderas mer och mer, och de är mer och mer ensamma och liksom då undertryckta, så att så här, ja, men det är som att ingen partiledare för Socialdemokraterna när de har 20% har likability, men om Socialdemokraterna har 40% så kommer den ledaren ha likability,
jo.
Oavsett vem det är.
Okay,
då har Göran Persson jättemycket likability, men så hade han inte det.
Men
så det är ju lite det kanske, alltså palestinierna har sjunkit från 30% till 10%, och då framstår alltid då den som är ledare för det som en bara desperat, patetisk figur. Liksom.
Jag kan hålla med om det, och det är självklart så är det säkert så. Och förutom då att det här är bara ett bevis på det som väl alla hela tiden har vetat, det vill säga att arabstaterna skiter fullständigt i palestinierna. Och har alltid gjort. Det här liksom med att Saudiarabien har fortfarande kvar något krav om att palestinierna ska få ett eget land. Men det, å andra sidan, så det finns inte, det är inte chans heller att Bahrain hade skrivit ett avtal med Israel om det inte hade varit väldigt godkänt av Saudiarabien. Det är väl Saudiarabiens bitch nummer ett liksom.
Mm, okay. Ja.
Men jag säger så här, om jag hade varit konsult så hade jag sagt, kicka Abbas, skaffa någon med mer charm, och alltså, om ni blir sura, hellre slänga iväg ett gäng Kassam-raketer än att ni går ut på gatorna och bränner.
Okay.
Gör inte det, för det tycker ingen om längre.
Nej. Ja, men precis.
Det är en jävla trist situation, men blir inte bättre av att ni bränner bilder. För ingen gillar det. Ingen gillar det.
Mm.
Det är bara en sån enkel grej som man kan sluta upp med.
Ja.
Ja, och det är tråkigt, men likability är svinviktigt.
Mm. Ja, nej, men det är bra. Härligt med lite
käftsmällar från verkligheten.
Mm. Lite provpratande om Israel-Palestina-konflikten. Mm. Det är alltid bra. Maila till Jonathan Unge maila inte mig.
Men jag tar ingen sida här. Säger bara liksom, egentligen vill jag mest säga, ja, det vill jag, det jag tryckt på allra mest, att bara att sluta upp med att bränna bilder och flaggor. För det är ingen som tycker om det. Hade du bränt en bild på Gud, så hade Satan liksom bara Men det är sant. Det är faktiskt sant.
Men vad är det man
tack, men nej tack. Det har med tiden att göra. Saker ändras. Man gillar det inte längre.
Vad är det man inte gillar med det?
Man tycker inte om det. Det känns liksom, på något sätt fjuttigt och superaggressivt på en och samma gång, tror jag.
Mm.
Och gjort.
Och gjort, ja, just det. Ja, men det är det här liksom så här, haha, vad sa ni nu då?
Ja.
Och så massa, ja, jag vet inte. Ja, det är liksom vi blir inte provocerade på det viset ni tror.
Nej.
Vi blir provocerade för att vi är så trötta på det.
Ja, eller för vi blir liksom, vi blir äcklade snarare av det. Den känslan vill man aldrig uppnå.
Nej, just det. Ja, men jag förstår. Ja, men det skulle inte vara lösningen på allt. Men det är en sak.
Det är verkligen inte lösningen på allt. Men det är en lösning för att göra det något mindre dåligt.
Ja. Men då, det var det då. Då har vi inget mer.
Nej.
Det
var inte så lite.
Nej. Tack till Aftonbladet Kultur. Vi hörs igen om en vecka. Hej, hej.
Hej. I'm not afraid to